En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Ja, välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet Ledars deras podd, som efter en haltande start på höstsäsongen nu är tillbaka varje fredag i radion. Det är torsdag när vi spelar in det här och Sara Skyttedal är här.
Hallå.
Direkt från Linköping, kommunalråd.
Ja, det låter som att jag är i Linköping, nu är jag ju i Stockholm.
Exakt.
Men jag är, ja, du kom hit direkt.
Du kom hit direkt från Linköping. Och du är kristdemokrat och champagneälskare.
Ja, som så många andra, det sista. Det är lite för kristdemokrater.
Det är inte så många kristdemokrater, kanske vi ska tala mer om
än
det.
Än så länge.
Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet, välkommen.
Jag älskar också champagne.
Ja. Daniel Svedin, du gillar väl mer sån här mikrobryggeriöl, gissar
jag. Nej, jag är svag för... ja, nästan, jag tänkte
säga. Allt som pål här.
Tuborg tänkte jag säga. Men en bra lager, så är pappa nöjd.
Ja,
Och du?
Jag dricker ju allt som bekant. Men visst, jag vill gärna ha vanlig.
Men vem är du?
Vem är jag? Jag är Fredrik Virtanen, tack för att du påminner mig om det. Att lyssnarna ska veta det. Anders Lindberg är med från Örebro.
Anders,
du får säga någonting, Anders. Ja, han är med från Örebro. Det är Moderaternas stämma.
Eller?
Han var med nyss. Vi får se hur det här går. Anders?
Ja, jag är med.
Du, alltså Örebro, Örebro, där det är moderatstämma. Ja. Vi ska prata mer med dig alldeles strax om det, men vad ser du just nu?
Just nu ser jag hela moderatstämman som går förbi mig faktiskt här ute i korridoren.
Hela stämman?
Ja, faktiskt. Jag tror det är hela stämman. De promenerar här förbi mig. Ser ut lite som en elefantjord som kommer dundrandes. Där borta ser Hanif Bali till exempel.
Åh, den älskade.
Eller Niklas Wikman. Ja, det är nog
vilket
många
gäng.
Kändisar här.
Har de så här trevliga lammullströjor på sig?
Tobé går där. Nej, de har kostym allihop nästan.
Ja, så man ser ut på en partisan.
Varför skulle alla lammullströjor
inte tillbaka? Ja, men för 10 år sedan tog de ju bort pärlhalsbanden, men de är inte tillbaka när jag tittar här.
Nej. Det är på Folk och Försvars rikskonferens man har myströja.
Stickad tröja.
Pärlhalsband, nej.
Ja, återkommer till det, men först ska vi prata om... Det har ju varit 2 partiledardebatter i veckan, kan man säga. Varför gör du grimaser, Karin?
Va?
Varför gör du en grimas?
Det var inget.
För att jag accentuerade 2. Ja, en var ju på Agenda i söndags. Den hade 1 miljon tittare. Sen var den mycket mindre i riksdagen. Som okänt hur många som tittar på. Kanske 100 000 lyssnade på det. Enligt Aftonbladet i alla fall så vann Ulf Kristersson.
Anders, mutar din telefon.
Hur gör man det?
Blir det en till sån där miss, Anders, så klipper vi av det direkt. Ja, var Kristersson bäst? Det är min första fråga.
I Agenda? Nej, det tycker inte jag. Vem har sagt att han var bäst? Ja, tittarna. Tyckte det.
Väljarna.
Nej, men jag tyckte att han var bra i början. Jag gillade det där meningsutbytet mellan honom och Löfven första. Men sen tycker jag Kristersson försvann jättemycket. Vadå, han gjorde väl ingenting efter det?
Jag tyckte att han har väldigt bra påverkan på statsministern. För man såg hur de dueller som var mellan AKB och statsministern, så tenderade de att liksom stressa upp varandra. Mm. Och liksom, tempot blev jättehetsigt. Mm. Och ja, det här käbblet som man pratar om var liksom illustrerades mest mellan statsministerkandidaterna, vilket inte är så förtroendeingivande. Så jag tycker att Ulf Kristersson hade en bra effekt på Löfven.
Ja.
Det blev ett bra samtal. Och sen är det frågan hur mycket det beror på Ulf Kristersson och hur mycket det beror på att man hade ett annat format, att de kunde förbereda sig betydligt mer än
men är det inte så att de passar varandra? Alltså de är bra kontraster på något vis. Att Löfven är, ja men han är svetsaren och han är fack liksom farbrorn, och sen har du Kristersson med sin slicka liksom Stockholms kostym. Så att på något sätt det blir en väldigt bra kontrast, men jag tror alla är nöjda med. Jag tror Moderatväljarna är supernöjda. Jag tycker också det är en superbra kontrast. Nu rinner det en massa kaffe här inne. Det här kommer att vara den kaosigaste poddutställningen
någonsin. Ja, det är det redan. Nu kan det bara bli sämre.
Vi fortsätter bara. Vi skiter i den.
Jag fick inget kaffe på mig, inte du heller.
Så att min poäng här i alla fall är att det är bra för alla. Det är bra för debatten. De passar varandra.
Det blir lite som
konsulten mot svetsaren.
Konsulten mot management, liksom lingot mot arbetarsnacket.
Ja, det blir en avtalsrörelse lite grann. Det är två härliga män från olika...
mot LO.
Precis, det är på 70-tal. Och då kan de försöka samförstånd och liksom hitta varandra. Och de försöker ju också jag tänker att Kristersson försökte out Löfvena Löfven att vara, nu Kristersson var, nu vill jag, det kommer ju sen då i riksdagsdebatten, att vi ska ha blocköverskridande samtal och vi måste vara vuxna och vi måste bete oss och det ska vara på riktigt och det ska vara långsiktigt. Och så Löfven,
och Löfven sa så här, jag må bara vara svetsare men jag kan faktiskt läsa, så de liksom båda spelar på sina styrkor.
Precis. Men det som jag tror kanske, alltså, det är ju sant det här att Kristersson blev lite osynlig i en stor del av tv-debatten. Det är kanske det som gör att han vinner också. Folk vill inte...
Nej.
Det var ju samma Löfven, när han blev tillträdd så var han ju tyst så länge.
Vi vet inte om han vinner än.
Nej, det vet vi inte. Nej. Men han vann debatten.
Ja.
Det tyckte pöbeln.
Vissa tittare. Ja.
Jag tycker personligen
att Annie... syn på liksom väljarna.
Att Annie Lööf vann tycker jag personligen.
Tycker jag tycker också hon var jättebra. Ja.
Men då såg inte jag sista halvtimmen tror jag.
Ja, jag tyckte hon var bättre i början också. Och hon hade någon del där precis som Sjöstedt där hon ordagrant upprepade. Och det är någonting man lär sig som politiker att man ska ha liksom sin one-liner klar. Mm. Det funkar ju bättre om man är inspelad än live. För det blir mindre uppenbart.
Samma med Fridolin hade någon så jättelång konstig Disney-metafor som han hade överjobbat något fruktansvärt som var nästan outhärlig att lyssna på tycker jag. Han var annars ganska bra.
Ja. Han var arg tycker jag. Han och Björklund gick ut på att vara så argast mot varandra. De var jättearga. De skrek.
Sjöstedt var väl arg?
Sjöstedt var... Jag tycker han har en härlig så här tillbakahållen ilska.
Jag vet. Mellan käkarna.
Du och dina... Vad gör du där i baksidan sätet på taxin egentligen? Eller, liksom.
Alltså jag tycker han var sämre än vanligt. Jag tycker han brukar vara väldigt bra i debatterna. Mm. Men jag vet inte, han hittade inte rätt tonläge tycker jag den här gången.
Nej, jag vet inte. Jag tycker de flesta var ganska bra. Att det var en anständig och vettig debatt.
Mm.
Och kanske så det ska bli då. Men hur mycket älskar ni debatter? Sara?
Nej, men det här var den första debatten på länge som jag inte känt att jag får ett enormt ångestpåslag av att lyssna på. För att det har liksom varit så extremt sådär hetsigt. Och nu var det ändå liksom lite tillbakadraget, bättre tempo och en hel del sakpolitik.
Jag kollade på den för jobbets räkning, men jag hade nog stannat kvar ändå. Jag tror mycket på grund av det här nya formatet. Och jag såg några tittarsiffror faktiskt från SVT. Att det brukar ju vara att det är mycket tittare i början och sen så droppar väldigt många av. Men nu hade de hållit i väldigt höga tittarsiffror under 2 timmar. Det är ju sjukt lång tid.
Ja, det var 1,06 första timmen och sen var det typ 960.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, verkligen.
Mm. Heja svenska folket.
Tyder på att det var dåligt klockan 21 i övriga kanaler.
Ja, vad var det? Var det helikopterån?
Ja, det var det.
Någon true crime-serie.
Ja, och sen ser vi idag i Nietzsche och Aftonbladet att Moderaterna går upp 2%. Kanske var väntat när det kommer en ny partiledare, jag vet inte. Men ska Löfven vara rädd för Kristersson?
Nej, det verkar som att de flesta av de där väljarna faktiskt den här gången kom från Sverigedemokraterna. Mm. Min uppfattning är att det är mycket bättre för det politiska samtalet och för socialdemokraterna, för demokratin helt enkelt, om vi har en rejäl höger-vänster-konflikt än om vi, liksom Sverigedemokraterna är jättestora som det har varit och liksom blockerar allting med sina tröttsamma liksom, rasistiska utspel och identitetspolitik och sådär. Så jag tycker att det här är mycket, mycket bättre. Och Ulf Kristersson, han går ju verkligen tillbaka till så här klassisk moderatpolitik. Det är skattesänkningar, det är arbetsrätten och det är pärlasband. Så det är, eller det var det ju inte. Men ja, ni fattar, you get my drift. Mm. Så det, jag tror att det är bra. Bra för Sverige. För Sverige med riktig gammal höger...
Ja, men jag håller med. Både om att det är bra att det är där konfliktlinjen är mellan höger och vänster. Men också så tycker jag att om man är en bra politiker så vill man ju ha en motståndare som man respekterar. Låter det politiken som ska avgöra snarare än liksom en ledarskapsstil och en liksom personlighetskonflikt. För det tror jag inte att samtalet mår så bra av. Så att här slipper man ju det.
Mm. Och debatten i riksdagen, lyssnar ni på den hyfsat?
Anförandena lyssnade jag på. De har ju bytt stil där också, att istället för att statsministern eller oppositionsledaren säger det första och sen faller upp och skälla på det, så får man ju hålla sitt lilla tal först. Det finns väl positivt
och jag tycker att man borde ha anföranden även i tv som förr i tiden.
Ja,
det var väldigt trevligt.
När förr var det?
Jag minns att man tittar tillbaka på 98. Så var det, jag vet
2002
inte, det började senare. Jag tror också att det fanns så.
innan det skulle bli konflikt och duell och ja, bråkigt och dockusåpa och allting.
Det är roligt när man ser de här riktigt gamla, så 70-80-tals, när det sitter liksom medarbetare bakom partiledarna och ger dem lappar. Ja, precis, vad de ska säga.
Finns det, och det är väl den här
Palme-debatten
fortfarande.
Ja, precis. Det är den här Palme-debatten då, bland annat, när han säger att han är demokrat-socialist. Tror jag att det är. Då sitter det liksom unga män med glasögon ovanför honom och ger honom olika
Kjell
saker.
Larsson.
Ja, säkert. Ja. Det är så jävligt.
Hur jobbigt är det för er att ni inte har er partiledare i riksdagen?
Som du nämnde så är det inte så många som tittar på just den här debatten. Nej. Jag tycker att Andreas Karlsson gör det bra ifrån sig som då är gruppledare och ersätter Ebba i riksdagen. Men hon gjorde ju bra ifrån sig i tv-debatten, tycker jag.
Mm. Kan man då tänka sig att valrörelsen kommer bli ungefär så här? Att det ska bli en höger-vänster-konflikt, eller kommer det kunna slås in andra kilar, till exempel via olika nazistdemonstrationer, eller att man hittar frågor som är, ja, som är mer på Galtanskalan än på höger-vänster-skalan igen?
Men det är väl det, det står väl och väger nu, så uppfattar jag det i alla fall. Alltså hela den här diskussionen kring brott och straff och rätts, den har ju liksom sådana undertoner hela tiden. Mm. Och det hörde vi ju i den här tv-debatten också, det är liksom, ja, det är en diskussion om invandring fast man pratar om det utifrån liksom kriminalpolitik istället.
Ja, så här, och trygghet.
Och trygghet och sånt. Så mm. det står väl och väger, tycker jag, om, så här, om vi får en skatt mot välfärd eller om vi får en mycket, den här liksom mörka, allt går åt helvete för Sverige typen av retorik som tar över.
Mm. Det tycker jag att Kristersson stakar ut lite grann en ny väg. Det finns ju någonting i honom som jag tror väldigt många smickras av. Han är den typen av politiker som, vi pratade om det här tidigare, du och jag, Fredrik, liksom att han är, när han säger sen, vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt och vi måste bete oss vuxna, att det finns en massa människor som också tycker att jag är jätteduktig på att hålla två tankar i huvudet samtidigt och jag är mycket vuxen, och så kommer honom faktiskt säga det, precis som jag, han tycker som jag.
Och det är en liksom välskuren, välsittande kostym.
Men jag skulle vilja påstå att man bör hålla tre eller fyra tankar i huvudet samtidigt.
Men låt Daniel avsluta sitt resonemang.
Nej, men och att där liksom med Anna Kinberg Batra så blev Moderaterna väldigt mycket så här, något som håller på att gå sönder i Sverige, som sossarna liksom körde 2014, men det blev mer liksom sossarna var ju, ja precis, det är höst i Sverige, liksom den typen av retorik. Mm. Han är ju på, det känns lite som att han är,
hade de inte en film som var det höst?
Jo, ja, visst.
Det är ju helt sjukt ärligt talat.
Att de håller på att staka sig bort ifrån det där lite grann. Alltså, mm. Det är fortfarande fokus på migration och sådär, men det är inte med den här lite mer alltså undergångsstämningen som fanns ett tag efter den migrationspolitiska omläggningen. Och det är åtminstone kosmetiskt ganska skönt.
Mm. Ja, vad säger du, Sara?
Om vilken konfliktlinje som kommer vara dominerande. Mm. Jag tror att ingen av dem kommer försvinna helt. Men om man ser liksom att det var migrationsfrågan väldigt mycket som förde in den andra konfliktlinjen i Sverige, så kommer det ju mer bli en integrationsdiskussion som kommer vara mest relevant nästa år. Och där är det ju lösningarna, liksom, de lösningarna ligger ju mer på höger-vänster-skalan. Hur man liksom ska få arbetsmarknaden att fungera. Så att jag tror att det liksom ganska naturligt är så att den konflikten liksom transformeras till en höger-vänster-konflikt. Sen är det klart att vi har ju fortfarande samma problem med brottslighet och det, där är det ju lite andra faktorer också. Så att, men en större dominans höger-vänster, tror jag absolut.
Vi ska snart prata om Thomas Bodström, eventuell landshövding som är indragen i en Allra-skandal. Men Anders Lindberg måste ju få rapportera nu. Är du med oss från Örebro?
Ja, det beror på om ni hör mig.
Ja, det är jättebra.
Perfekt.
Hej!
En mikrosekund.
Hej!
Du sa att hela kongressen gick förbi dig nyss och
partiledningen. Har gått förbi mig nu, eller stämman har gått förbi mig nu.
Liksom gav de dig onda ögat, eller?
Några gjorde det. Hanif Bali sa, haha, där sitter Lindberg och twittrar.
Ska du säga? Sa du det då?
Ja, precis. Nej, jag sa inte det. Jag var rädd att det skulle komma in i sändning. Men, nej, men de har just avslutat själva inledningen på stämman och ska övergå till att sitta så här instängda i små utskott nu och diskutera politik. Och Kristersson inledde ju med att prata om sin goda ton som man vill se.
Ja, men, så att Hanif Bali lyssnade på detta då? Tog han in det?
Jag vet faktiskt inte om Hanif Bali var med. Kristersson kallade väl Löfven intellektuellt ohederlig strax efter, så jag vet inte, den där goda tonen var lite kortvarig, men ja, han hade ju det som tema. Det känns lite som att han klättrar högre och högre upp på den där höga hästen, men jag vet inte.
Det är svårt det där med, jag vet inte, jag är verkligen för god ton, för att hoppa in här eller? Men det får inte heller bli så här att man inte kan kritisera. Jag skrev någon ledare med Ulf Kristersson här en vecka där jag liksom skrev om hans utförsäljningar i Stockholm och taxiresor. Det tycker jag att jag måste få göra utan att bli anklagad för att inte hålla god. Alltså hårda angrepp som är ändå fakta underbyggda måste väl ändå vara tillåtet i svensk politisk debatt, eller? Ska ja. Allting vara så här...
Ja, men stopp.
Tror du det?
Nu måste vi hålla två saker i huvudet
samtidigt. Förlåt. Jag bara, det här ska förhandla om mig.
Du är journalist, du får skriva hur du vill. Det är politikerna som ska hålla god ton. Där har vi stora...
Är det så? Ska inte journalisterna också hålla god ton?
Ja, men vi kan ju gränserna. Vi har dem i ryggmärgen.
Ja, visst.
Om man har varit journalist länge.
Ja. Jag tycker det är lite roligt det här med god ton. Diskussionen blir ju lite skojig, för just nu så anklagar ju liksom borgerligheten Stefan Löfven för att inte ha god ton, samtidigt som de anklagar honom för att vara Donald Trump. Och liksom just den här kombon är lite kul, att liksom Donald Trump är väl det värsta du kan anklaga någon för.
Marginellt sämre än Hitler.
Ja,
Kim Jong-il.
Men du,
nej, inte marginellt.
Okay.
Men Daniel var uppenbart ironisk, hallå.
Det här kommer jag få skit för. Du håller inte god ton, du skojar om Hitler.
Ja, man får skit för allt. Men som sagt, vad som Karin säger.
Man får inte skoja om Hitler i våran podd.
Klart du får det. Här hänger vi tvätt i taket, så högt är det. Ja. Anders, vad är det viktigaste de ska besluta om på stämman?
Alltså det är en arbetsstämma, så att det är en massa propositioner som egentligen täcker alla politikområden de ska gå till val på. Så man kan väl lite säga att Anna Kinberg Batra lovade att komma tillbaka med sakpolitik om trygghet.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jobb, om sjukvård och så vidare. Det är nu det kommer, fast nu har ju hon försvunnit då. Men det här är egentligen de här arbetsgrupperna som Moderaterna har tillsatt som ska liksom återkomma med alla sakförslag. Och jag skulle säga att den viktigaste frågan som de måste ge svar på här, det är ju hur blir det fler jobb? Det är det de hänger upp allting på. Och läser man de dokument de har, så har de ju inte så mycket mer svar än lägre löner. Och det har de ju på något sätt alltid haft. Så att jag skulle säga att det är ganska tunnsått med idéer i materialet. Mm. Det är lite så här stora yviga gester och så, men det är ganska tunnsått med nya förslag. Det är rätt gammalt allting, känns det som.
Men när det gäller migrationen och rättspolitiken och sådär, för det tycker man ju ändå att det har bubblat lite mer. Är det samma?
Där har de ju ändrat ganska mycket politik. Tittar vi på migrationen, så går ju Moderaterna, skulle jag säga, mot mer av så här kvotsystem, att man vill reglera migrationen tydligare utifrån att kunna bestämma vilka som kommer till Sverige. Det är också väldigt tydligt att man vill se en permanentning av den lagstiftning som vi redan har, med tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav och såna saker. Så det är ju en skarpare politik, men samtidigt, den har man ju redan presenterat.
Är Anna Kinberg Batra där förresten?
Jag har inte sett henne, men det är hon säkert. Det var lite kul på extrastämman som var 1 oktober när Kristersson valdes. Då sa alla så här, alla moderatledare som är nu levande ska komma dit. Och det gjorde alla utom Bo Lundgren. Så han...
Där avbröts du kanske var lika bra det. Tack så mycket för Anders Lindberg i Örebro. Thomas Bodström, gammal sosse och krönikör på Aftonbladets ledarsida en gång i tiden också. Ska vi inte glömma.
Upp till modern tid. Och han hade då avtackats.
Anders.
Så det kanske kommer därför.
Anders, ha det så trevligt i Örebro. Hälsa Bali, Kristersson.
Och gänget. Hej då, Anders.
Hej då.
Roligt att han bara pladdrat på. Inte märkt att han försvann.
Jag stänger den här.
Jag stänger den för tusen, så att han dyker upp igen som gubben i lådan. Det var alltså Anders Lindberg. Jo, Thomas Bodström, han ska ju då bli landshövding i Stockholm, är det sagt. Samtidigt så satt ju han i styrelsen för det minst sagt skandalomsusade fondbolaget Allra, som misstänks ha blåst, kan man väl säga, va? Pensionssparare på miljoner. Genom vidlyftiga, kanske rent av olagliga, det är inte riktigt säkert, va? Affärer.
Inte. De har gripit folk och sådär. Mm.
Han är inte misstänkt för något direkt, men det blir lite stökigt kanske om Stockholmsregionens förlängda arm från staten måste bli återbetalningsskyldig till exempel. Är det här allvarligt?
Jag tycker det är ganska olämpligt. Det är klart att man kan utse en person till landshövding trots att personen är socialdemokrat och tidigare minister. men i det här fallet så känns det som att det är det enda som Satia talar till liksom, hans fördel, för att just nu så är det rätt mycket i utnämningspolitiken. Just nu så är det ju ändå en utredning på gång, och även om han personligen inte är anklagad så hade det kanske varit smakfullt att låta den utredningen ha sin gång och klargöra var skuldfrågan ligger inom bolaget.
Mm. Det är roligt med hon Ebba Lindsö som också satt i styrelsen för Allra. Hon blev bortplockad.
Var ordförande, va?
Ja, precis. Mm. Hon blev bortplockad då från AP-fonden där hon satt. Mm.
Av regeringen?
Ja, precis. Av regeringen då. Och då har man, folk frågar sig varför blev hon liksom bortskjuten och Bodström blir befordrad. Så det är en intervju i Svenskan idag med Per
Bolund,
finansmarknadsminister, som säger att ja, men han är så långt borta från finansmarknaden så det är inget farligt.
He's just a pretty face.
Ja, precis. Men då hade man kunnat gett Ebba Linds landshövdingsjobbet.
Ja, visst.
Med den logiken. Mm. Och hon är väl kristdemokrat kanske?
Precis.
Det är jag har löst frågan.
Nu har vi det klart att det var partiboken.
Men vad ska sossarna göra? Så de säger att nej, vi kan inte göra så här. Du kan inte bli landshövding just nu.
Ja,
eller blir det en affär annars?
Nej, men jag håller med Sara helt i det här. Och vi har skrivit ganska mycket om det. Men jag såg något uttalande från Stefan Löfven idag där han sa, jaha, nej, men stämmer det här? Då måste vi se över någonting. Mm-hmm. Bla bla. Så att det verkar... Ja, det verkar som att man tar sig en funderare även om det inte har kommit några, liksom, några officiella stopp i processen. Besked om stopp i processen. Men det är klart att det här... Det är, någonstans handlar ju ändå det här om tillit. Och jag menar, det finns hela den här bilden av politiken som en bransch där man ger varandra jobb och man går mellan olika sektorer. Men man liksom, det handlar ändå om att man drar fördel, som Sara är inne på, av sitt... kändiskap som man fått inom politiken och de kontakter man har fått där, och så gör man bort sig på ett ställe, då det verkar inte vara något problem, utan då ska man ändå i Thomas Bodströms fall få det här enormt flotta jobbet, och det där tror jag att man måste vara väldigt mer försiktig än man har varit tidigare. Och det här handlar ju om såna här saker som regler kring partibidrag, regler kring om man ska gå mellan politik och lobbying. Jag tycker att allt det där skulle behöva skärpas upp på ett helt annat sätt.
Synen blir då att etablissemanget kan lite grann hålla på vad de vill med där uppe.
Ja, inte bara synen, utan det
är så.
I vissa fall verkar det ju också vara så.
Sen tycker jag också att det här spelar in i någon sorts, dels den här skattehärvan, eller på Skatteverket som var för ett par år sedan, där man hade ringt upp och varnat för att de var granskade, cheferna där, och hade blivit uppringda av en kollega. Och även Transportstyrelsen lite grann, att det är någonting med liksom statens förvaltning som är lite skev, och det är någonting konstigt. Det tog ganska lång tid för Magdalena Andersson när hon bestämde sig för att Skatteverkets chef skulle få gå. Att jag tror att den här grejen kommer också det kommer inte gå snabbt om sossarna, eller om regeringen bestämmer sig.
Nej,
för
det är en enorm liksom smärta och plåga liksom, förknippad med det. Åh, vad jobbigt.
Nej. Och så man hoppas att det ska dö ut. Och lite grann känns det ju som med Transportstyrelse Gate också. Mm. Att så här, någon har fått det men inte förstått det och inte orkat och inte vill prata om det. Och liksom, det bara drar ut på allting. Mm. Att det är någonting i liksom statsförvaltningen som är lite...
Till frågor om mer liv och död. De utvisningarna av ensamkommande till Afghanistan. Ja, hur kommer det gå för dem? Nu har ju alltså, är det 16 socialdemokratiska riksdagsledamöter tagit ställning mot utvisningarna. Och det vill säga mot partiet då. Mm. Även KD vill låta dem stanna, eller hur?
De vill som jag har tolkat Ebba Busch Thor i en intervju som jag gjorde med Dagen i somras, så vill de åtminstone hitta en modell för att fler ska få stanna.
Okay. Formellt så tycker vi väl inte att det ska vara liksom upp till politiker att avgöra vilka länder som ska vara säkra eller inte, utan där får man förlita sig på den bedömning som Migrationsverket och andra gör för vilka länder man kan verkställa avvisningar till.
Mm-hmm. Vad tycker du, Karin?
Nej, men jag tycker att det är någonting i den här historien. Alltså, dels är det ju säkerhetsläget i Afghanistan där utrikesdepartementet, Migrationsverket säger en sak, utrikesdepartementet avråder helt från resor och liksom talar om ett extremt osäkert läge som ju också liksom man får rapporter om via journalister och så vidare. Så det är liksom en del av det hela. Men sen finns det finns liksom en riktig konflikt här, tycker jag, där det här är människor som har varit, det är klart att vi ska ha regelverk och man ska inte gå in och plocka ut enskilda fall och så vidare. Men här har vi en grupp unga människor som kom hit för ett par år sedan, som har varit länge i Sverige. De är väldigt utsatta. De har i många fall inga nätverk i Afghanistan. Vi har liksom investerat i dem. Jag vet att det här är ett argument som många sen liksom vänder sig emot, att man inte ska liksom ta med det i beräkningen. Men jag tycker någonstans att det blir en moraliskt väldigt, väldigt knepig situation med de här väldigt unga människorna som kom och som kanske var 16 och nu är de 18 och nu kan vi utvisa dem efter 2 år när vi liksom har tagit hand om dem ett par år. Det måste gå att liksom diskutera de moraliska dimensionerna i detta och ändå var för liksom en reglerad invandring och så vidare. Och jag klarar inte det här faktiskt. Så känner jag. Vad säger du då?
Nej, men jag tycker att det är liksom den springande punkten, jag är också, det är klart att ett nej och ett ja är ett ja, men den springande punkten här någonstans är ju de vittnesmål som kommer om uppskrivningar av ålder också, tycker jag.
Det är så verkar så extremt rättsosäkert.
Att man får åka och prata med någon liksom statsvetarstudent som jobbar på Migrationsverket som efter ett muntligt samtal bestämmer att ja, men du är nog 18. Det skulle ju ingen annan acceptera. Det tycker jag är liksom det riktigt problematiska här. Och på grund av stora flyktingmottagande 2015 så är köerna så långa som man hinner bli 18 och efter det så blir man utvisad. Och så kan man från liksom politikens sida uppvisa väldigt fina siffror om att alla får ju stanna nästan. Men det är ju de som faktiskt får sin sak prövad innan de blir 18.
Nej, men jag tycker att Dagens Nyheter hade en bra ledartext igår, eller onsdags då, om det här. Och jag tycker att det blir problematiskt när man liksom som får ett så pass stort politiskt fokus kring en grupp och ett land där det egentligen inte handlar om asylskälen. Och någonstans så symboliserar det här ganska mycket hur konstig debatten har blivit. Det är klart att jag kan förstå att det här är en grupp som då har offrat väldigt mycket, troligtvis har liksom du själv och kanske din familj tagit alla sina besparingar för att bekosta en människosmugglare som ska ta dig liksom genom Europa och komma till Sverige. Och sen lever du här flera år, liksom kämpar för att komma in och sen ska du åka tillbaka. Men det, jag tycker att det är fortfarande så att det är inte säkert att de som då att det är på det här sättet som man bästa sätt säkerställer att de som är allra mest utsatta, de som har störst skyddsskäl, får beskydd. Jag tycker ju att hela det svenska liksom, migrationssystemet är hycklande. Jag tycker att vi ska gå över till ett kvotsystem där vi väljer ut, alltså med hjälp av UNHCR, de som har störst behov av vidarebosättning, och att vi då avkräver politiken ansvar att ge svar på hur många kan vi ta emot och se till att de som kommer kan komma hit lagligen utan att ta hjälp av smugglare, utan att liksom behöva liksom korsa Viktor Orbáns liksom stora gränskontroller. Se till att de kan komma hit lagligt, och så får det politiken istället för att göra det svårt att komma hit, göra det obekvämt att vara här, ta ansvar.
Nej, men det finns en massa liksom jättesvåra konflikter i migrationspolitiken, och det stora misslyckandet i botten här är ju såklart från liksom Europa eller från EU, att den liksom processen havererade, att vi inte klarade, att Europa, EU inte klarade att hitta liksom en gemensam lösning, att det blev den här situationen med liksom folk som vandrar runt i Europa och
Turkiet som gränsvakt, och det är väl det enda vi kan komma överens om.
Ja, precis. Men jag tycker någonstans när det gäller, här handlar det om ett misslyckande, dock i en extrem situation, och liksom många hjälteinsatser på Migrationsverket och många misslyckanden på Migrationsverket också för den delen. Men här är det folk som har kommit, unga människor som kommit hit, många gånger inte myndiga, många gånger barn, som har funnits i våra system i Sverige i ett par år. Och man kan prata om principer, men här är det liksom en stor grupp unga människor som vi inte har lyckats, vars ansökningar vi liksom inte har lyckats behandla i tid. Någonstans tycker jag att den liksom, det blir ett moraliskt ansvar som faller tillbaka på oss själva i det läget, och det måste man där måste man, tycker jag, kunna tänka och ta med det i beräkningen helt enkelt.
Så samtidigt säger man ja till dem, så har vi mindre kapacitet att ge dem som faktiskt har personliga skyddsskäl, att ha rätt, som personligen har rätt till asyl, att ge dem en möjlighet att stanna. För att vi har den här begränsningen. Jag tycker att vi har varit mer rättvist att öka andelen kvotflyktingar som vi tar emot redan idag. Än att liksom, låta människor som då inte bedöms ha skyddsskäl för att man inte då är personligen förföljd eller liknande. Och eftersom man då, precis som väl de flesta andra länder i Europa, säger att vissa delar av Afghanistan kan man, så att säga, verkställa utvisningar till.
Jag hör din argumentation och den är, men jag tycker jag liksom, det står inte och faller med om vi ska kunna ta emot andra om vi låter ett par tusen ungdomar som många gånger redan är välintegrerade, många gånger liksom är på väg in i vårt samhälle, som kom hit som omyndiga och som nu liksom det står inte, jag tror det, att ställa de grupperna mot varann så drastiskt som du gör, det köper jag inte.
Samtidigt så blir det ju en konsekvens att då blir det att alla som kommer från Afghanistan måste få stanna. Och den typen av
nej, jag tror att man, nej, men det är klart att man kan göra ett undantag och säga att de som har funnits i systemen x lång tid, som under det här år liksom kom under den här väldigt dramatiska perioden, att man säger att de, att man gör undantag för folk som inte har fått sin, liksom, sina ansökningar prövade i tid, helt enkelt. Det behöver inte få enorm, det skulle faktiskt inte behöva få enorma spridningskonsekvenser.
Vad kommer hända då, tror ni? För Centern och Vänsterpartiet vill att de ska stanna, och även Liberalerna då, så var det tydligen otydligt med KD. Och om nu sossarna har massa riksdagsledamöter som också tar den sidan, hur kommer det sluta?
Det är intressant med det socialdemokratiska upproret, för två stycken av de personerna som är med på upproret, de vågar inte säga vad de heter i media. Mm. Så att det säger någonting också om stämningen i stämningen i den socialdemokratiska partigruppen. För det finns några då som har skrivit på en debattartikel som är publicerad i partipressen, AIP.
Och då står det anonym?
Nej, de är inte undertecknat där, men när DN har liksom gått runt och pratat om folk, så är det två till som säger att men vi håller med om att det här måste göras om på något sätt. Vi måste
alltså begära om källskydd.
Ja, precis. Hjälp. Men du får inte berätta vad jag heter.
Jesus.
Det säger någonting, tror jag, ganska besvärande om läget i den socialdemokratiska partigruppen.
Och det antyder väl att det kanske inte kommer hända så mycket annat?
Det tror jag inte. Anders Ygeman var intervjuad idag och han var så här, nej men nu har vi liksom ett gemensamt, vi har ett majoritetsbeslut på det här i partigruppen. Det är ingenting att liksom knussla om. Men det är bra att vi har debatt.
Jag tror inte att det kommer hända någonting heller. Det tror jag inte.
Nej. Däremot så tror jag att vi kommer få se mycket, alltså det, för det finns, jag skrev en jätteliten text om det här i somras någon gång. Och det är verkligen en anekdotisk bevisföring, men jag fick ett väldigt liksom starkt gensvar på den texten. Och sen dess har jag liksom inte skrivit om det här, men jag tror att det finns, de här människorna som är engagerade i de afghanska ungdomarna är väldigt vad ska man säga, de har liksom ett momentum, tycker de själva. Man ser det också på att utvisningar stoppas och sådär, att man protesterar utanför förvaren och så. Att vi kommer få se mycket mer sånt, och till slut kanske det blir liksom så obekvämt att någonting kommer, någon liten justering kommer göras i politiken på något sätt om det blir obekvämt.
Och jag tror att man behöver göra vissa saker för att öka rättssäkerheten i processen, för att där, jag tror absolut att det är så att vi har så låg rättssäkerhet, så många som borde få stanna för att inte göra det, och vissa som inte borde få stanna för att göra det också, för att det är under all kritik. Och
Sara fick sista ordet idag. Nu ber vi om ursäkt för vissa tekniska problem och kaffekoppar som har spillts över hela, och det var väl mest mitt fel, Sara,
det var eller liksom, jag kände att det var samarbete.
Ja, vi samarbetade om att välta den här koppen.
Blocköverskridande samarbete.
Ja, kan man säga.
Blockerande kaos.
Ja, tack Sara Skyttedal, Karin Pettersson, Daniel Svedin, och jag heter Fredrik Virtanen, och ha en trevlig helg.
Tack.
Tack.
Detsamma. Åsiktskorridor.